Det finns djupa glimmande grottor att besöka där man på ett konstruktivt sätt kan bolla sina kärleks- och bostadsaffärer med ekot. Och samtidigt tydligt känna insidan av sina lungor när man andas in. Där ska vi fråga hur man ska göra för att må bra och samtidigt inte hata all inredning som måste bli av. Där ska vi fråga om det finns ett högre syfte med att aldrig bli tillräckligt fin. Och om det är så som vi tänker, att det geggiga harvet nu lovar himlastormande hybrisen. Där ska vi fråga igen och igen om detaljer och livsstilstips. Och så till slut lyckas tjata fram den totala lyckans väsen.
Hej och välkomna till Konsthantverkspodden. En podd om konsthantverk och hur himla kul det är. I studion idag har vi mig, Petter Rodiner och Evelina Dosten. Men vi har också med oss en gäst. Hej Anna Nordström.
Hej, hej.
Kul att du kunde komma.
Kul att vara här.
Du är konstnär som jobbar till stor del med lapptekniker eller quilting. Men även mer skulpturalt i en rad olika textila tekniker och material. Material och teknik spelar en stor roll i ditt arbete, både som uttryck och som meningsbärare, när du rör vid ämnen som arbete, status, femininitet och värde. Du tog examen från Konstfack 2012 och därefter har du deltagit i en hel del utställningar både i grupp såväl som soloutställningar. 2013 var du med och grundade den nya kvinnogruppen. Och nyligen har du medverkat i projekt som Mischief Takeover och nu för tiden är du också lärare på Nyckelviksskolan och gästföreläsare på Konstfack. Nu är du här på toppen av konsthantverksstegen. Hur känns det?
Jättebra.
Mm. Känns det som en bra beskrivning av?
Ja, men jag är egentligen inte gästföreläsare på Konstfack. Mm. Alltså jag brukar ha en kurs där i screentryck ibland för bildlärarna.
Jag förstår.
Och sen har jag varit inne lite ibland och pratat med de nya ätterna om hur man lever som konstnär, typ så.
Ja, det är ju bra.
Mm.
För jag tänkte, du är en av de mest produktiva konstnärerna som jag har haft med att göra.
Ja, folk brukar säga det.
Men jag tycker att du gör så himla mycket. Liksom. Alltså så här, du producerar så mycket och du syns mycket liksom, på sociala medier. Ja. Du är väldigt aktiv på Instagram och sådär. Jag tänkte att du skulle kunna få prata lite om hur din process ser ut och vad du tänker om produktivitet.
Ja, alltså man kan ju säga att det är kvantitet över kvalitet kanske. Mm. Nej, jag vet inte. Men alltså, med det menar jag att jag bryr mig inte så mycket om att det ska bli perfekt, så här, textila tekniker och sånt. Jag lägger ner väldigt mycket tid på det.
Mm.
Så att det är ju omsorgsfullt på ett sätt utan att bli...
Jag tänker att det är väldigt
fint gjort.
Det är väldigt mycket jobb i dina verken då.
Ja, det är det. Men det är ju också väldigt roligt. Alltså det är ju den delen av konstnärskapet som jag tycker är lätt och kul.
Mm.
Det jag inte kan, det är ju svara på mejl, svara på sms, skriva fakturor och skicka fakturor. Alltså ibland så skiter jag bara i att fakturera för att det går för lång tid. Jag tycker det är pinsamt och då fakturerar jag inte en person för ett jobb jag har gjort. Tips till alla som vill anställa mig.
Ja, precis.
Men sen så tycker jag väl inte heller att det är, jag behandlar det inte riktigt som ett arbete. Jag tycker inte att konst är ett arbete.
Nej.
För att, alltså jag har försökt, och ganska, det har gått ganska bra att blanda ihop mitt konstnärliga arbete med mitt privatliv.
Mm-hmm.
Så jag ser inte att det finns någon vidare skiljelinje mellan den jag är och det jag gör och sådär. Så att mitt värde ligger ju i det jag gör. Men så jag jobbar ju väldigt mycket hemma.
Mm.
Mest med liksom handsömnad och quilting och handarbete, broderi. Och sen när jag är i min ateljé så jobbar jag mycket på maskin.
Ja.
Och jag har ju lagt upp mitt liv lite så att jag ska kunna jobba typ hela tiden. I soffan på kvällen så syr jag och så fort jag får en tid över så gör jag något. Typ färgar något medan jag lagar mat eller liksom... Mm.
Du är alltid igång. Liksom.
Ja.
Ja. Det är ju skönt att du kan liksom vara lugn i det. Det känns som att det skulle vara väldigt stressande för många. Nej, att liksom hela tiden känna att man måste vara på.
Ja, alltså följer man dig på Instagram, då bara, det bara matas med grejer. Det är bara nya verk, hela, alltså.
Men ibland postar jag också gamla grejer. Ja. Det gör jag ju. Så att jag själv tycker att jag inte är så himla produktiv, för jag är väldigt lat också på många sätt. Om ni visste hur mycket mobilspel jag spelar, så skulle ni bli chockade, äcklade och bestörta. Gör en orosanmälan direkt. Men då tänker jag också att egentligen när jag spelar mobilspel skulle jag egentligen kunna brodera någonting. För jag tycker att det fyller lite samma funktion nästan. Mm.
Alltså, men blir du rätt rastlös när du gör någonting annat då? Alltså så här, om du inte håller på och broderar eller...
Ja, men det jag gör, vad skulle det vara? Nej, jag städar inte, jag lagar inte mat, jag tränar inte, jag umgås inte med någon.
Du bara
jag älskar lappar, att vara hemma.
Liksom. Ja. Lapp, lapp, lapp. Ja.
Så, okay. Alltså, så det är inte så här, absolut inte ett lidande. Det är bara kul och någonting jag mår bra av och någonting som är så här lugnande på något vis.
Det verkar ju som, alltså jag tänker att det kan vara en dröm för många att befinna sig i någon sorts flow där man bara aldrig behöver tveka på att börja. Mm. Alltså det känns som att många har svårt att ta steget att börja. Mm. Men det bara pågår liksom. Mm. Det verkar så härligt.
Mm. Och en ganska stor del är väl att jag har liksom 50 verk pågående samtidigt. Mm. Och hälften av dem har jag glömt bort. Men ibland så drar jag upp någonting och hittar och fortsätter. Och börjar jag på något som jag inte blir klar med och tycker att det är fult, så lägger jag undan det. Och sen hittar jag det och kommer på så här, ja, men om jag jobbar vidare på det så här så kan jag få det funka. Sådär. Mm. Så, och jag har ju alltid liksom jättemycket material i närheten och har inget så vidare kontrollbehov kring det. Alltså, jag tar det som finns hemma. Mm. Det som, oj nu råkar det vara mönstrat, men då får det väl vara det. Liksom, det var den här pärlan jag nådde från soffan, men jag orkar inte gå och hämta någon annan i ett annat rum. Så då tar jag det. Och...
Mm. Ja, men tänk att det ligger väl mycket i det där som du sa, att det är kvantitet framför kvalitet. Att det är så här, man måste göra dåliga saker för att det ska bli bra saker också. Mm. Man kan inte bara göra perfekta saker hela tiden.
Nej.
Jag lider ju väldigt mycket av det. Att så här, allting jag gör måste vara så här spot on direkt. Mm. Vilket också gör att jag är väldigt oproduktiv. Alltså så här, jag gör ett verk i taget.
Och det kan jag avundas lite, folk som har...
Nej, det är inte kul.
ett lite mer kritiskt förhållningssätt till det de gör.
Ja, kanske.
Men sållar du i dina verk? Finns det verk du liksom bara, okej... Okay, eller liksom, har du liksom ett urval sen, vad du presenterar då?
Alltså mycket av det jag presenterar jag ju bara på Instagram.
Mm.
Allt hänger ju inte på en utställning liksom.
Mm. Jag tyckte det var väldigt fint när du var på Mischief där du, för då kändes det som att allt du gjorde fanns tillgängligt att se på något sätt.
Mm.
Alltså antingen att bläddra i buntar eller att du satte upp liksom och hade det, att det var väldigt, ett väldigt fint sätt. Det var typ ett analogt Instagram-konto på något sätt.
Men då satt jag ju där i några månader och hade en vägg som var tom. Och då hade jag små så här veckoutställningar där. Och då drog jag nog fram allting jag kunde hitta bara. Och sållade inte så mycket, utan allt fick vara med på något vis. God. Och det som inte var bra gjorde jag väl om lite. Och jobbade vidare på och sen gjorde klart och satte upp.
Men du gör ju också liksom, vad ska man säga, traditionella utställningar också.
Mm.
Det är inte bara Instagram. Och hur liksom... Är det då bara det senaste du har gjort, eller hur väljer du verk då? Eller är det...
Kanske kan prata om den här utställningen du har nu på Hangman.
Ja, men den skiljer sig väldigt mycket från allt annat. För det är liksom ett projekt som jag och Jenny Bergman fick pengar för från Konstnärsnämnden att göra. Och göra ett specifikt, en tidslinje över mänsklighetens historia utifrån textila teknologier och deras uppkomst. Liksom. Från äldre stenåldern fram till idag. Ja, men i och för sig, då drog jag ju fram massa gamla grejer jag hittade som kunde representera bandgrinsvävning eller filtning och sådär. Men det var ju som så här en installation, ett performance, ett samtal, en väldigt specifikt projekt som jag tycker hoppar ur lite från vad jag brukar göra. Annars brukar jag ju väldigt, så här, göra objekt som jag sätter upp på väggen som tavlor eller bilder eller skulpturer eller sådär. Jag jobbar nog ganska snabbt till utställningar. Dels som de utställningar jag har fått förfrågan om har varit ganska snabbt inpå. Inte haft så mycket tid. Mm. Och då har ju jag grejer som jag gör. Eller har gjort redan. Och så kanske jag väljer att göra några extra verk för att binda ihop det till en helhet. Så jag tycker mest om att inte ha en deadline. Jag tycker mest om att jobba rakt ut i rymden utan att tanke på att det ska visas eller bli någonting till något speciellt. Och det tycker jag allra bäst om.
Något som ett skönt sätt att jobba på något också.
Det är ju väldigt skönt.
Och då utan har deadline säger jag aldrig. Nej, eller aldrig fel.
Nej, det är underbart verkligen. Mm. Så jag har alltid sådana. Om jag skulle få en utställning nu så har jag ju massa verk. Eller massa, men några större. Och så, skulle jag, så då skulle jag nog börja tänka på vad utställningen liksom skulle heta och handla om. Och göra mer grejer som skulle kunna binda ihop det på något vis.
Jag tänkte, som jag nämnde i mitt lilla intro där, så är ju material och teknik liksom en stor del av det du håller på med.
Mm.
Både som uttryck och som meningsbär. Kan du berätta lite om de material och de tekniker du använder och liksom hur du tänker när du jobbar med dem?
Ja, men alltså, shopping är ju en väldigt stor del av mitt konstnärskap. Alltså åka och handla grejer. Och det gör jag liksom kontinuerligt. Handlar väldigt mycket tyg och sånt. Så att när jag ska sätta igång med något så finns det redan i min ateljé. Mm. Så jag köper liksom material utan en riktig tanke på vad det ska vara till specifikt. Och sen när jag är på Konstfack så tycker jag att det fanns liksom en ganska tydlig materialhierarki som man fick lära sig. Att ull och siden och bomull och lin är finast. Och man kan inte använda polyester eller det håller inte. Det är dåligt och sådär. Så då började jag använda polyester helt enkelt. Och sådana balklänningstyger och sånt som blänkte. Och nu känner jag väl kanske att konsthantverksscenen är lite mättad av polyester så att hänger. Alltså, men jag har så mycket på lager så jag måste fortsätta använda det lite mer. Innan jag kan gå över till matta tyger igen. Men då väljer jag väl ofta på känsla. Antingen så här, något som är så fult att man tänker att det här skulle aldrig kunna gå att använda i ett verk. Eller sånt som jag tycker är fint, sånt som jag tycker är intuitivt spännande. Och kanske säger någonting om femininiteter, eller vad ska jag säga. Så här. Alla tyger bär ju på någonting ganska tydligt som de berättar. Alltså, om man håller upp ett svart kritstrecksrandigt ulltyg framför någon bredvid en ljusrosa satäng och säger bara, är det här manligt, är det här kvinnligt? Alltså, inom citationstecken. Så tror jag alla håller med om vad som är vad, liksom. I en sån väldigt traditionell tankesätt. Så det är väl sånt som jag tycker är lite mysigt och trevligt. Och att textil också ska vara så sött och kul. Och det är så här roligt för dig att hålla på och pyssla och mysa. Och det är ju det. Men textil är också så himla smutsigt. Alltså det är ju en jättesmutsig industri och
just det.
Väldigt så material. Eller energikrävande. Det finns jättemycket skit med textil.
Ja, visst.
Så det är väldigt dubbelt. Och det tycker jag är lite kul att leka med också och tänka på. Och sen räds jag ju inte för en långsam teknik.
Nej.
Och det tycker jag också är härligt att vara inne, mitt inne i ett verk med väldigt mycket tid bakom sig och väldigt mycket tid framför sig. För då är det bara att fortsätta och man kan vara ganska lugn i det och så. Även om jag aldrig vet hur det ska bli. För det tycker jag är väldigt viktigt, att inte veta hur det ska bli.
Okay.
Att inte jobba utifrån så här vill jag att det ska bli. För då tycker jag att allting blir väldigt själsdödande.
Du jobbar helt utan skiss då menar du? Eller är det liksom mer...
Nej, men om jag till exempel tar en bild och pixelerar den och gör ett mönster av den som jag sen ska sy och ägna några månader åt att sy. Det är inte som att jag typ photoshoppar ihop och vet hur det ska bli liksom.
Nej.
Jag har ju färger på datorn, men tygerna jag väljer kommer ju bete sig väldigt annorlunda.
Just det.
För jag tar liksom tyger som är närmst ungefär. Yes. Den färgen som mönstret säger åt mig att ta. Så jag jobbar alltid mot så här, tänk när det är klart, jag får hålla upp det och backa och se hur det blev. Det blir kul. Och så gör jag det och sen så viker jag ner i en låda och gå vidare till nästa.
Ja. Ja, det är väl en teknik som du har blivit också ganska känd för, just den här
vika ner i en låda och
lapp-teknik liksom med pixlar. Kan du inte berätta mer om den? När kom den in i ditt konstnärskap?
Ja, men det var på Konstfack. När jag började med min master så tyckte jag att jag jobbade för fort. Att jag gjorde för mycket grejer. Jag kunde producera fler verk per dag. Alltså, Och då kände jag ett behov av att stanna i ett verk längre. Och ja, men vara med ett verk en längre tid. Och då kom jag liksom, hade sparat, jag spar ju allting. Så jag hade sparat jättemycket resttyger från, som jag hade färgat själv. Så då klippte jag helt enkelt till dem till rutor och började sy ihop. Väldigt abstrakt. Och sen så började jag göra bilder då. Så här korsdygnsmönster och sy efter det. Och det var ju mitt exjobb som jag sedan liksom har fortsatt på parallellt med de här snabba processerna. Ja, men så det handlar väldigt mycket om arbete. Då var jag ju, det föddes väl ur en tanke liksom att snart ska jag gå ut konstskola. Jag fattade väl inte ens då att man skulle ha ett eget företag. Alltså jag fattade ingenting verkligen. Jag förstod inte hur man hade en solutställning. Jag hade aldrig haft knappt någon utställning alls. Så jag tänkte mycket på att jag skulle sitta där i min ateljé och sy väldigt länge. Och vem skulle bry sig om det? Eller skulle det vara värdefullt att göra det? Och sen har ju det förändrats eftersom jag vet att jag kommer ställa ut det. Någon gång. Men det är fortfarande det där. Vad är meningsfullt i förhållande till arbete, pengar och tid och liksom samhällets syn på arbete, lön och mänskligt värde typ.
Det låter som ganska klassiska liksom konsthantverksteman ändå. Hur känner du dig som en konsthantverkare? Eller är det något begrepp som du ens använder dig av?
Nej men det spelar ingen roll vad jag säger. För att alla andra säger ju massa olika saker om mig hela tiden. Mm. Och i början blev jag lite frustrerad över det kanske. För att jag tyckte att jag var konstnär. För när jag gick på Konstfack, då var det inte craft-programmet. Och vi använde inte ordet konsthantverk så mycket.
Nej.
Alltså det masterprogram som var då, det var så här, ni är fine art studenter
det,
som...
Textil i det expanderade fältet.
Ja, precis. Ja. Så det är väldigt annorlunda från det nu. Mm. Men så folk säger ju att jag är designer, konstnär, konsthantverkare. Ja.
De väljer själva vad du är.
Ja, och för mig så är det en ganska bra frihet då. För då kan jag inta väldigt många olika scener och fält. Mm. Jag har ställt ut på liksom hembygdsgårdar, gallerier, design, ställen, allt möjligt. Så att jag känner inte att... Jag tackar ja till det mesta.
Ja. Det känns som en ganska hälsosam inställning till hela grejen. Alltså så här, på konst. Hantverksutbildningar så känns det som att den här grejen så här dras ganska hårt.
Vadå?
Konsthantverk, vad är konsthantverk? Vem är konsthantverkare? Mm. Är du konsthantverkare? Är det spelar det roll?
Och det pratar ju vi aldrig om liksom. Men jag inser ju nu att jag ingår i ett konsthantverkligt fält. Eller vad tycker ni?
Mm. Ja,
ja, det blir väl ofrånkomligt på något sätt.
Ja, för att det är textil och tekniker tänker jag.
Mm. Ja, material och teknik är väl liksom det som...
För att hantverket är en så här viktig... del av processen.
Ja, just det du säger, att det handlar om att jobba.
Jo, för liksom materialbaserad konst tycker jag är ett svårt uttryck. Rita, för att jag tycker att det inte säger riktigt hela grejen. Jag är väl absolut materialbaserad i det här med att jag väljer tyger utifrån vissa känslor och parametrar som är viktiga, som jag tänker att jag kan vrida och använda på något vis i ett verk. Men jag är också väldigt teknikbaserad. Alltså, den valda tekniken och vad den bär på betyder ju också väldigt mycket för mig. Men så craft tycker jag är väldigt spännande att följa alla som har gått ut mastern på craft de senaste åren och går nu. Mm. Alltså det är väldigt kul för mig. Det känns som att jag lär mig väldigt mycket av att följa sådana på Instagram och lyssna på. Om det går så brukar jag försöka nästla mig in och lyssna på sådana här presentationer på Zoom och sånt. Sen corona kom.
Ja, ja. Alltså examinationer eller typ ännu mera...
Nej, men till exempel när alla mastrar nu sist hade någon så här halvtidsseminarie på Zoom.
Hur lyckades du smyga in där?
Ja, men jag tror att jag tror att de fick bjuda in någon de ville skulle lyssna.
Okay.
Så att det var inte helt liksom, rogue.
Du snodde inte Zoom-länken bara.
Nej. Och sen är det där ibland som opponent och så. Så det är väldigt kul att ha en fot på Konstfack fortfarande.
Ja, ja. Jag tänkte fråga dig om den utvecklingen från liksom textil i det expanderande fältet till craft, där textil, keramik och glas och ädelad tillsammans har blivit ett program.
Mm.
Tycker du att det är Du behöver inte värdera det som bra eller dåligt, men tycker du det är en intressant utveckling?
Ja.
Eller skulle du hellre se att det var textilkonst som, och keramik för sig och liksom sådär? Eller tycker du att det är...
Nej.
Det är bättre att blanda.
Jag tycker att det är jättebra att blanda. Mm. Jag blir ju jätteinspirerad, eller vad jag ska säga. Får massa tankar av att lyssna på en keramiker eller en glasblåsare eller en metallarbetare som berättar om sitt förhållande till material. Det ligger ju jättenära mig. Mm. Så att det tycker jag är jättenödvändigt att det har blandat ihop så.
Jag tänker att också tala lite för att det kanske inte är så mycket materialbaserat, utan det kanske är mer teknikbaserat. Att det, att det handlar mer om att arbeta, att jobba, att liksom, ja, men att hantverka, snarare än att man faktiskt jobbar i ett material som har, alltså så här, konnotationer. Jag känner ju så, som gammal keramiker som inte jobbar med keramik längre, att jag är lite rädd för att bli exkluderad. För att man, alltså så här, jag letar hela tiden anledningar till att gå tillbaka till att jobba med keramik, för att så här, då det är ett riktigt material på något sätt, som man får arbeta med i rätt, det kontexten som jag försöker förhålla eller så här, finnas i. Men att jag är ju intresserad av teknik. Alltså så här, det är ju arbetet och teknikerna och liksom det som är intressant för mig.
Det ser inte jag någon motsättning i alls.
Nej, det kanske bara är någon personlig grej för mig.
Ja, men det är väl, jag tänker att om man ser fältet som en platta, eller liksom en, vad säger man? Ett utrymme,
ett rum,
så kan vi befinna oss i mitten, i taket, i hörnen, i liksom olika delar av det rummet. Men så att alla som befinner sig på kanten ut från det rummet tycker jag är jätteintressanta.
Men det finns ju något väldigt så här frigörande, tycker jag, när jag hör dig säga att du låter andra mer definiera vad du håller på med. För att jag kan också just fastna i det där att jag är så präglad av att jag under väldigt lång tid har just sett mig som konsthantverkare. Jag fastnar lite då i de tekniker jag har, medan jag samtidigt försöker se när jag jobbar med typ text till exempel, att jag försöker så använda mig av samma metod som jag har med glas. Men med det. Men det blir också på något sätt enklare kanske. Om man tänker att man är lite friare i vad man...
Ja, men det kanske är hälsosamt att bara skita i och försöka definiera sig själv. Utan bara jobba på det man vill göra och inte...
För ibland tänker jag att jag är fri i det. Men samtidigt så märker jag att det också finns någonting i just det där att det känns... Att jag ändå får en liten kick när jag erkänner för mig själv att jag kan ju göra det här också. Alltså, och det säger också någonting om att jag är lite... fast kanske.
Ja.
Men jag pratade med en konstnär som sa liksom att han är jättenoga med vilka scener och vilka utställningar han väljer och vilka uppdrag han tar, att han säger nej till mycket och är jättenoga med sitt arbete och vilka kontexter det placeras i. Då kan jag känna mig väldigt avundsjuk på det, att det känns så professionellt och sådär. Det tycker jag inte är fel på något sätt. Det finns väl liksom lika många sätt att hålla på som det finns konsthantverkare eller konstnärer. Men jag tänker att det kan vara den där känslan. Det kan jag också få. Att man vill bli alltså nästan som en hisspitch. Alltså, undrar om det finns ju ett krav från marknaden att man ska kunna förklara sig själv i en mening. Och att det blir lättare att sälja in när någon har en jättetydlig bild. Så här, aha, du är Evelina Dovsten, du blåser glas så här med det här ämnet.
Mm.
Vad skönt, då har vi ringat in dig på något vis. Och det här entreprenörskapet tror jag kanske kommer in och spöka lite då. Att man vill förklara sig själv som en entreprenöriell produkt. Så där. Mm. Men det här är jag, kolla, det här får ni. Anna Nordström, lappteknik, feminism. Så. Och det kan jag inte få från mig, det vill jag bara säga. Nej, jag skojar.
Nej, men det är, man blir drillad till att ta fram en sån, alltså den hisspitchen.
Ja, och då blir jag väldigt... Nej, men då så... Jag kan inte ta ansvar för det, känner jag. Då får ni hitta på... Jag älskar att ni presenterade mig nu, till exempel.
Att du slapp göra det själv.
Ja, men jag tycker att det är så mycket som läggs på oss. Att vi ska skriva texter och hänga utställningar och göra allt. Ja, folk förväntas också att jag vill ha massa kontroll över mitt egna arbete. Mm. Typ, nu ska du komma in och säga hur den här ska hänga. Mm. Ja, till en viss del. Alltså, det är klart jag vill att det ska bli bra gjort. Men kan inte en kurator komma in och jobba lite med mig? Hands on, så att säga.
Ja.
Jag tycker det är jätteskönt att släppa kontrollen.
Mm. Jag undrar om det där är en ny grej, att man ska vara liksom sin egen PR-byrå. Eller om det alltid har varit så.
Mm.
Jag vet inte riktigt, jag har inte varit konstnär så länge, så jag har ingen koll.
Nej, men inte jag heller, eller jo, nästan 9-10 år.
Jag tänker på typ så här Michelangelo liksom.
Ja.
Hade han Instagram?
Nej.
Fast dåtiden.
Han hade ju typ en egen verkstad, han hade ju folk som jobbar, du vet, så här.
Han hade,
typ hur många som helst.
Mm. Han är kanske inte riktigt på vår nivå.
Det är lite mer så här entreprenör skulle jag säga.
Vi börjar närma oss slutet av vårt lilla samtal. Skulle vilja fråga dig, Anna, om du fick intervjua vem som helst om vad som helst. Vad skulle du välja då? Om du tänker på det.
Vem som helst om vad som helst?
Ja. Det är en ganska stor fråga, förstår jag. Men sådär, om du kommer på någon direkt.
Ja. Eller vem skulle du vilja höra i Konstantverkspodden?
Och det är också kanske en bra fråga.
Jaha, okej. Okay. Nu tänkte jag så här jätte...
Nej, du får ju spesa ut helt och hållet. Levande eller död.
Levande, men... ja.
Nej, men spontant kan jag tänka på en intressant konstnär som heter Wendy Redstar. Som jobbar i USA. Som jag tycker är väldigt spännande.
Vad gör hon för någonting?
Ja, men...
Definiera henne.
Hon gör liksom allt möjligt. Men jobbar väl med sitt liksom så här kulturella arv som ursprungsbefolkning av... i USA.
Mm.
Och bilder på familj och förfäder och traditioner och sånt där.
Spännande.
Och ibland då med alltså traditionella sådana hantverkstekniker.
Mm. Vi har aldrig haft med en internationell gäst. Det kanske är något.
Ja.
Mm. Skulle vara intressant.
Och kanske han Didrik Brackens.
Mm.
Vävare. Också USA. Jag är ju väldigt USA-orienterad. Mm. Jag är jättemycket där.
Spännande.
På Instagram. Inte fysiskt, men jag är väldigt mycket psykiskt i USA.
Spännande.
Och kanske några från G's Band.
G's Band.
Det här quiltkollektivet i Alabama, södra USA. Och några från Australien. Aborigin. Konst, sån här prick. Prickkonst. Jag kan inga namn på några specifika konstnärer, men...
Okay.
Det börjas ju...
Är det också textilt? Eller?
Nej, det är kanske är mer yta, mönster, repetition. Sådär.
Okay.
Men det tycker jag är en väldigt spännande konsttradition också. Som jag tycker är... jo, men det är väl textil på ett sätt. Att det är liksom prick, 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 prick. Bygga upp ytor, repetition, yta, långsamhet. Många små delar gör en stor helhet.
Spännande. Kul att du hade så många,
bra tips.
Många tankar. Ja, verkligen. Nästa avsnitt så ska vi prata om storhetsvansinne.
Ja, vad spännande. Varför inte jag med då?
Jo, precis. Ja, men det var...
Har du det? Nej.
Nej, nu var det länge sedan.
Hur tänker du om storhetsvansinne? Finns det? Är det vanligt?
Mm. Man måste ju ha storhetsvansinne för att tycka att massa människor ska komma till ett ställe och titta på vad man har gjort. Är inte det storhetsvansinne? Eller är det bara hälsosam självkänsla, kanske?
Någon sorts blandning, eller?
Mm. Ja. Nej, men jo, men det har väl också att göra med mod. Att våga inta ställen och processer som man känner sig för liten för. Våga tänka mycket större än vad man är.
Det händer ju inte så jättemycket i konstnärsverkssvängen just nu.
Nej.
Inte av det som jag har skrivit upp kommer att vara helt irrelevant när vi...
Ida Pettersson-Preutz, kommer den ha stängt eller? På HV Galleri. Lappteknikutställning.
Du vet inte hur länge den står kvar.
Alltså den öppnade igår, tror jag. Eller idag. Den öppnade idag.
Det här kommer släppas i juni. Eller juli.
Juli.
Så vi... Ja, men...
Vet inte.
Men det kan ju vara bra att kolla upp som lyssnare. Mm. Om det är där. HV Galleri.
Mm. Mm. Annars så tänker jag att det bara händer jättemycket små... korta utställningar känns som en trend.
Mm.
Liksom, som är väldigt spännande. Att folk går ihop i mindre små grupper och har liksom en helgutställning någonstans.
Mm.
Så sånt tycker jag att man ska hålla ögonen öppna inför.
Jag som en del av Dot 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 kan ju tipsa om att vi kommer att vara på display i superellipsen på plattan. Under juli och augusti. Mellan den 12 juli och 15 augusti typ. Så ska vi jobba i superellipsen med ett, en temporär offentlig gestaltning som ska upp på plattan. Men så kommer man kunna liksom följa våran process.
Du, Lisa och Amy, eller?
Ja, precis. Mm. Så där kan vi komma förbi sen. Och det kommer vi vara typ när det här släpps. Så kan ni komma och hälsa på. Det vore kul. Vi kan också säga att deltagarlistan från, eller inför Stockholm Craft Week 2021 är uppe på hemsidan. Konsthantverkscentrum.se eller stockholmcraftweek.se. Där kan man titta vad som, vilka som kommer vara med. Man kommer inte kunna se exakt vad som händer. Men man kan alltid se vilka som ska hitta på någonting. Och det såg ut som att det var ganska mycket. Det var väldigt mycket i år jämfört med förra året. Mm. Eller tidigare år. Så det var kul att det hände mer. I år kom också invigningen att ske på Nationalmuseum tydligen. Den 30 september. Det är ju lite kul.
Snyggt.
Det är en spännande plats. Men om ni lyssnare har fler tips om vad som händer i konsthantverksdjungeln. Eller har ett ämne som ni brinner för och vill höra mer om. Så borde ni höra av er till oss på konsthantverkspodden@gmail.com eller messa konsthantverkspodden på Instagram. Det är tydligen där allt händer. Där kan ni också följa vårt arbete med podden. Få uppdateringar om nya avsnitt och kanske få lite tips på kulturupplevelser och annat kult. Konsthantverkspodden görs av mig, Petter Odiner, Lisa Maria Pettersson, Ida Netteberg och Evelina Dovsten i samarbete med Konsthantverkscentrum. Ljudet görs av Eminenta Umami Produktion. Musiken görs av Karin Fjellman Dovsten. Tack Anna för att du tog dig tid och delade med dig av din praktik. Du får ha det så fint.
Ja, tack så jättemycket för att du fick komma.
Snipp, snapp, snutt, så var sagan slut. Vi hörs om en månad.